Välkommen till ännu en vispodd som ägnas åt reformen som gör undersköterska till skyddad yrkestitel. Tidigare så har vi pratat med Skolverket och nu är det dags att ställa lite frågor från vismedlemmar till Socialstyrelsen. Och då passar det ju perfekt att dagens gäst är Sara Varglo som är chef för avdelningen för behörighet och statsbidrag på Socialstyrelsen. Välkommen till programmet, Sara.
Tack så mycket.
Till att börja med, vad är er uppgift i detta nu när beslut har tagits att undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel?
Ja, vår uppgift blir ju då att ta om hand alla dessa ansökningar som kommer in till oss från personer som vill ha den här skyddade yrkestiteln. Så vi har ju förberett verksamheten här nu hos oss under ganska lång tid för att kunna vara på tårna och trycka på knappen då när det här träder i kraft den 1 juli 2023.
Och vad är det man ansöker för? Är det ett intyg, legitimation eller vad kommer det att heta?
Det här är ett slags kompetensbevis skulle jag säga. Det är ju då att man ansöker om att få den här skyddade yrkestiteln som undersköterska. Kompetensen är ju viktig för kvaliteten i hälso- och sjukvården och inte minst då kompetensen hos undersköterskor. Och riksdagen beslutade ju med anledning av det då att det skulle införas en skyddad yrkestitel för undersköterskor. Så ett kompetensbevis skulle jag säga. Och med då en skyddad yrkestitel så blir det ju tydligt också vilken kompetens en person med den här titeln undersköterska har. Och det i sin tur bidrar till trygghet för patienter och brukare och även anhöriga. Och sen blir det väl också även lättare då för arbetsgivare att leda och planera verksamheterna på arbetsplatsen.
Just det. Och om vi tittar på lite formalia här då bara också inledningsvis. När kommer den här reformen att genomföras och hur ska det gå till?
Reformen kan man väl säga kommer att pågå under en 10-årsperiod eftersom det är en övergångsperiod på 10 år. Men den startar den 1 juli 2023, så från och med då kan man ansöka om det här kompetensbeviset hos oss på Socialstyrelsen.
Vi kommer in på lite andra frågor här nu då som har kommit från VIS medlemmar och det är möjligt att inte allting går att besvara från ert håll, Socialstyrelsens håll, vad gäller arbetsuppgifter, ansvar, lön och så vidare.
Nej, det stämmer ju. I det här avseendet så är det ju arbetsgivaren som har ansvaret när det kommer till arbetsuppgifter och lön och så vidare. Vi tittar på kompetensen. När man ansöker hos oss så skickar man in de utbildningar och det material man har. Och så gör vi en bedömning om det här anses då vara tillräckligt för att få titeln skyddad yrkestitel för undersköterska. Däremot så lägger inte vi som myndighet oss i lönebildningsfrågor eller vilka arbetsuppgifter specifikt man utför, utan det här är ju en fråga för arbetsgivare och arbetstagare att komma överens om, precis som det är idag.
Ändrar det här någonting för arbetsgivarna i stil med att man bara kan tills vidare anställa undersköterskor eller så?
Det förändrar ju sig på så sätt att från och med den 1 juli så ska du för att få kalla dig undersköterska ha en skyddad yrkestitel. De här personerna kan ju fortfarande jobba inom hälso- och sjukvården och omsorgen men får då inte kalla sig undersköterska utan då får man ju tillsammans med arbetsgivaren naturligtvis komma på en annan titel. Men det här är titelskydd så i det avseendet förändrar det sig även för arbetsgivare. Men i övrigt så kan man ju jobba och kalla sig något annat då.
Vad är det för skillnad på bevis om skyddad yrkestitel och yrkeslegitimation?
Ja, skyddad yrkestitel är ju inte samma sak som en legitimation. Skyddad yrkestitel, för att få det beviset så krävs det att du har en viss utbildning eller att du har fått motsvarande kompetens på något annat sätt. Och den här rätten att använda yrkestiteln, när du väl har fått den så kan inte den begränsas eller återkallas med undantag då för att beslutet om skyddad yrkestitel har, att man har fått det på en felaktig grund, det vill säga man har lämnat vilseledande uppgifter eller något liknande. Med en legitimation ser det ju lite annorlunda ut. Där krävs det ju såväl kompetens som också lämplighet. Och det innebär ju att en legitimation kan ju, man kan få en prövotid till exempel om man är oskicklig. Eller så kan man också få sin legitimation helt återkallad. Men när det kommer till skyddad yrkestitel så är det ett kompetensbevis. Och därmed så gör inte vi heller någon lämplighetsprövning. Vilket vi gör i de fall där vi beslutar om legitimationer. Så det är skillnaden.
Mm. Hur ser själva kompetensbeviset ut? Är det digitalt papper eller hur ser det ut?
Ja, det kommer att komma digitalt. Den som ansöker kommer att få, när beviset är klart så kommer man att få ett mejl om att det finns då i våran e-tjänst att titta på. Så att det kommer att komma i digital form. Sen kan man naturligtvis skriva ut det i pappersform om man så vill.
Och ni på Socialstyrelsen kommer ju nu få in en stor mängd ansökningar. Är ni rustade för att ta hand om den här stormen?
Ja, vi arbetar ju för att handläggningsprocessen hos oss ska vara så smidig och effektiv som möjligt. Sen i dagsläget så är det ju svårt för oss att veta hur det kommer att se ut initialt. Vi har naturligtvis gjort prognoser och vi tar höjd för att ta emot de här ansökningarna på bästa sätt. Men det beror helt enkelt helt på hur många som söker samtidigt och också hur komplexa eller enkla de här ansökningarna är att hantera. Vi hanterar dem i turordning. Vi kommer ju inte att bevilja förtur eller kunna ge förhandsbesked. Men däremot så kommer vi naturligtvis att handlägga de här utifrån vilken typ av bakgrund man lämnar in, det vill säga vissa ärenden kommer att vara enklare än andra, tror vi. Så det här tar vi om hand då inom handläggningsprocessen. Men på sikt så är ju målet att vår handläggning då ska ta lika lång tid som övriga ärenden som vi hanterar redan idag, våra legitimationsärenden.
Mm. Och vad innebär det i tid?
Om man är utbildad inom Sverige så har vi som mål att handläggningen högst ska ta en månad. Och tittar vi på ärenden där man söker kommer utanför Sverige, då har vi en handläggningstid på högst 3 månader. Vår avsikt är naturligtvis att vi ska kunna hålla de här handläggningstiderna även för undersköterskor då, på sikt.
Vad händer med de undersköterskor som inte blir legitimerade eller inte får det här kompetensbeviset?
Om man får avslag på sin ansökan om skyddad yrkestitel, då har man ju naturligtvis möjlighet att överklaga vårt beslut. Det här är ju ett förvaltningsrättsligt ärende, så då kan man överklaga det till förvaltningsdomstol. Det är också möjligt naturligtvis om man får ett avslag från oss, om man rättar till någonting eller man ändrar på någonting, så kan man alltid ansöka på nytt. Det går också jättebra.
Mm. Så det är själva processen som ni kontrollerar så att säga, men vad som händer på en arbetsplats då, om man så att säga blir degraderad till vårdbiträde eller hur man nu vill uttrycka det, det är ingenting som ni har med att göra då, antar jag?
Nej, det stämmer. Det där är ju arbetsgivarens ansvar att hantera precis som vanligt, så att det är ingenting som vi lägger oss i så att säga.
Mm. Vad bra, då går vi vidare med nästa fråga här. Om alla som klarat kunskapskraven blir legitimerade, varför kan inte skolorna utfärda bevisen?
Ja, på sikt så kan man ju se att det kanske skulle kunna bli en möjlighet. I det här skedet dock, med tanke på att det här är en reform och undersköterskor hittills, det yrket är oreglerat, så betyder ju det att vi nu kommer att få titta på en mängd ansökningar där man inte har tänkt i de här banorna. Det vill säga det kommer att finnas olika utbildningar man har gått. Man har tillförskaffat sig kompetenser på olika sätt. Och därmed så ser ju inte vi i dagsläget att skolorna kan utfärda de här bevisen. Utan det är vi som är satta att göra det mot bakgrund av att vi behöver tänka in massa olika utbildningar och bakgrunder som de här personerna har. Men i framtiden på lite sikt så är väl inte det ett helt omöjligt scenario att det kanske kan bli så att det är skolorna som utfärdar bevisen på en gång.
Och nu är vi ändå inne och tassar på skolornas domäner här. Vad kommer det här att innebära för dem, tror du? Kommer det liksom krångla till saker, eller kommer det bli mycket mer arbete eller mycket förändringar? Eller vad tror du rent praktiskt för dem?
Förhoppningen är väl att det inte kommer att krångla till det eller bli mer komplext för skolorna som har de här utbildningarna. Det är möjligt att de kommer att känna av det inledningsvis på så sätt till exempel att de som tidigare har gått en utbildning på skolan kanske hör av sig och vill ha ett utdrag från sin utbildning eller något liknande som de vill få hem för att sen kunna skicka in till oss då. Men annars så har jag svårt att se att det skulle påverka utbildningsanordnarna särskilt. Men det är väl kanske inte heller för mig att uttala mig om, utan det är mycket möjligt att jag missar någon aspekt där som vi inte har tänkt på.
Mm. Är det många utbildningsanordnare som vänder sig till er nu med frågor kring det här?
Ja, vi får en hel del frågor från utbildningsanordnare och vi har också tagit hjälp av många när vi har förberett oss för det här uppdraget nu också. Vi jobbar ju tillsammans med såväl olika myndigheter som intresseorganisationer. Vi jobbar med SKR till exempel. Vi har också en kontakt och mycket samarbete med Skolverket till exempel, just för att förbereda oss på bästa sätt så att vi har de kontakterna klara när vi väl står inför faktum.
Jag har ett par avslutande frågor här, och sen så om vi har lite tid kvar kan vi se om det finns någon mer allmängiltig fråga som du märker är återkommande som du kan passa på att lyfta upp lite grann. Men nu kommer en som låter så här. Ersätter detta vård- och omsorgscollege kvalitetsstämpel?
Ja, det här är ju ingenting som kommer att ersätta något på det sättet vad jag ser. Vård- och omsorgscollege har ju en kvalitetsstämpel som de driver. Det här är ju ett kompetensbevis utifrån vår bedömning. Och det är ju två olika saker. Det här är ett bevis man behöver för att få arbeta inom hälso- och sjukvården som undersköterska. Så jag kan inte se det som att det här kommer att ersätta vård- och omsorgscollege kvalitetsstämpel, utan de fortsätter naturligtvis att jobba på sitt sätt och vi kör den här processen.
Just det. Och sen är det upp till alla som vill jobba som undersköterskor och se till att man får det här beviset då, såklart.
Ja, precis.
Och är det bara de som idag kallar sig undersköterskor som kan få den här skyddade yrkestiteln? Och vad gäller då för andra yrkesgrupper som tangerar det här yrket inom omsorgen då? Skötare, vårdare, behandlingsassistent?
De kan också naturligtvis ansöka om skyddad yrkestitel som undersköterska. För att få ett sånt här bevis och rätt att använda titeln så ska man ha en utbildning med inriktning mot vård och omsorg på gymnasiet eller komvux. Eller så ska man ha fått motsvarande kompetens på något annat sätt. Så att jag skulle absolut säga att man kan ansöka hos oss och sen prövar vi helt enkelt om vi anser att man har uppnått den kompetensen som krävs för att få det här beviset. Så att även närliggande yrkestitlar är välkomna att ansöka.
Och avslutningsvis här då, Sara, vad finns det mer för frågor som kommer till er återkommande som vi kan passa på att lyfta upp?
Ja, något som kommer till oss ganska ofta, det är ju frågan hur jag som sökande kan förbereda mig inför en ansökan. Och där är det ju jättebra om man redan nu kan börja titta efter vart har man sina gamla betyg, vad har man för intyg som man vill lämna in. Och ibland kan ju det vara svårt att hitta och då kanske man behöver vända sig till den skolan där man gick på för att efterfråga en kopia. Det här behöver inte vara några validerade dokument, men de behöver göras om till digitalt format så att man kan lämna in dem och skicka in dem i samband med sin ansökan till vår e-tjänst. Det finns mycket bra information på vår hemsida där. Socialstyrelsens hemsida, där kan man läsa om såväl reformen som sådan, men också om hur man på bästa sätt kan förbereda sig inför en ansökan då. Och ansökan, som sagt, den öppnar den 1 juli 2023. En annan sak som jag också brukar försöka passa på att lyfta när jag får möjlighet, det är ju just det här. Vi får in mycket frågor om hur kommer det här att påverka mig som arbetstagare? Hur kommer det att fungera i praktiken på min arbetsplats? Och där så rekommenderar jag väl alla att höra med sin arbetsgivare. Höra med sin arbetsplats redan nu. Hur tänker man kring det här? Hur har man tänkt sig att planera verksamheten? Från arbetsgivarsidan är det ju viktigt att man redan nu börjar planera inför det här. Att man inventerar, vad har man för personal? Vad har de för yrkestitlar? Hur kan man tänka inför sommarperioden som kommer nu? Det här är ju jätteviktigt inför att vi under sommarperioden naturligtvis behöver ha personal som kan jobba precis som vanligt. Så från arbetsgivarsidan är det ju jätteviktigt att man nu inventerar och planerar och delar med sig av sina tankar där också till arbetstagarna så att vi tillsammans kan få den här reformen att fungera så smidigt som möjligt här nu i början.
Tack för att du ville dela med dig av Socialstyrelsens del i detta och all information och svar på frågor som naturligtvis strömmar in nu. Stort tack för att du ville vara med i programmet, Sara.
Ja, tack så mycket för att jag fick vara med. Tackar.
Och Sara Vajlo är alltså avdelningschef på Socialstyrelsen. Jag som höll i samtalet idag heter Thomas Johansson och podden den producerades av Vakano. Som producerar just utbildnings- och informationspoddar. Då stänger vi VIS-podden för den här gången tycker jag. Och så hörs vi inom kort igen. På återhörande.